Låt oss vända till första Korintherbrevet i våra biblar, kapitel 7. Så ska vi läsa vers 1-7 idag och genom ungefär halva den texten. Och resten nästa gång. Delar upp den på två gånger även om det är en helhet. Så vi får del 1 idag och del 2 nästa gång. Första Korintherbrevet kapitel 7, vers 1-7. När det gäller det ni skrev, det är visserligen bra för en man att inte röra en kvinna. Men för att undvika sexuella synder ska varje man ha sin hustru och varje hustru sin man. Mannen ska ge sin hustru vad han är skyldig henne och på samma sätt hustrun sin man. Hustrun bestämmer inte över sin kropp, det gör mannen. På samma sätt bestämmer inte mannen över sin kropp, det gör hustrun. Håll er inte ifrån varandra utan möjligen för en tid med bådas samtycke för att kunna ägna er åt bönen. Kom sedan tillsammans igen så att Satan inte frestar er eftersom ni inte kan leva avhållsamt. Men detta säger jag som ett råd, inte som en befallning. Helst skulle jag vilja att alla människor var som jag. Men var och en har sin gåva från Gud. Den ene på ett sätt, den andra på ett annat. Amen. Så då har vi nu kommit igenom de sex första kapitlen när vi avslutade kapitel 6 förra gången. Det avslutade samtidigt den andra delen av första Korintherbrevet, detta brev som vi går igenom. Inleder nu den tredje delen och det som Paulus kommer att ta upp här nu är det saker som korinterna har skrivit till honom om. De har skickat ett brev till honom tidigare, vi har läst om det tidigare här i brevet. Så har de ställt ett antal frågor, de har haft ett antal ämnen som de funderat över och nu ska Paulus specifikt gå in på de saker som de undrar över. Så här inleds nu då kapitel 7 med orden när det gäller. När det gäller, det är den första gången dessa ord används här i brevet. Den första gången av sex gånger eller egentligen 7 om man räknar bokstavligen alla gånger. Fast två gånger i kapitel 8 då är det samma sak som det handlar om. Men sex gånger, sex olika ämnen. Sex olika ämnen. Så här till först kommer det att handla om äktenskap och sexuella relationer. Det andra är sen då senare här i kapitel 7, vers 25. Där handlar det om kvinnor som lever ogifta. Och sen i nästa kapitel om kött från avgudaffer. När det gäller kött från avgudaffer. Kapitel 12 sen så kommer vi till de andliga gåvorna. När det gäller de andliga gåvorna. Vi ser alla fram emot det. Kapitel 16 sen, de två sista. När det gäller insamlingen till det heliga. Absolut sista är 16:12. När det gäller Apollos, vår broder. Så det är det ämnen som Paulus kommer att gå igenom. Det är inte det enda ämnen. Vi ser också andra saker som han tar upp här i det här 10 kapitlen som återstår av brevet. Talar om kristen gudstjänstordning. Vi kommer att tala om kvinnans ställning i gudstjänsten. Vi kommer att tala om nattvarden, om sådant. Och så kommer vi förstås också att se på uppståndelsen, kapitel 15. Det fantastiska kapitlet om Jesu Kristi uppståndelse. Vi kommer att spendera en hel del tid där. Men dit kommer vi först senare. Allt detta har då Paulus skrivit som ett direkt svar på det som korinterna har skrivit till honom om. Så här inleds nu då den del av kommunikationen där mellan korinterna och Paulus. Där vi egentligen bara ser en sida. Vi ser egentligen bara vad Paulus svarar åt dem. Det är lite som ett telefonsamtal som man hör bara vad ena personen säger. Du hör inte vad den andra i andra sidan av luren säger när du ser någon annan tala i telefon. Utan du ser bara vad din fru eller din man eller vem det än är som talar i telefon. Vad han eller hon säger. Så du får bara halva diskussionen, halva konversationen. Vilket förstås visar att vi missar egentligen hälften av allt det som sägs. Vi missar vad korintiernas frågor är, vad deras ord är, vad deras attityd är, vad de har för inställning i det de säger. Om de kommer sarkastiskt till Paulus eller om de kommer med en innerlig undran. Så, Sådant missar vi. Vi ser istället bara vad Paulus skriver om. Hittills har vi fått en liten aning om korinterna. Paulus har talat om deras stridigheter. Han har talat om deras många, många problem. Och sannoliken har de mycket problem. Men nu kommer vi mer och mer att se på vad Paulus säger och mindre vad korinterna har sagt. Så därför lämnar vi nu egentligen den del av brevet som ger oss mer av en insikt i den korintiska församlingen och ser mer av Paulus egen teologi i dessa när det gäller fraser. Det ska då inte få oss att tro att vi nu då lämnar helt och hållet den här förra delen som gick genom förra gången, kapitel 6. Vi liksom lämnar nu, vi sätter det bakom oss, Paulus inleder ett helt nytt avsnitt, att sätta punkt och fortsätta med någonting helt annat. Utan förstås som vanligt är, som börligt är med Paulus, så fortsätter samma ämnen, de är sammanflätade på ett mycket skickligt sätt som Paulus alltid gör. Så det fortsätter från ett ämne till nästa och det hänger alltid på något sätt ihop och han får det att gå framåt steg för steg. Så också här. Så förra gången talade vi om den kristna kroppen eller vad man gör med sin fysiska kropp som kristen, vilken betydelse den har. Nu, i nutiden, i framtiden, eskatologisk betydelse, att vi ska leva för Herren, att kroppen är till för Herren. Korinterna hade med sin inställning sagt att kroppen är bara tillfällig, kroppen kommer att gå under. Vad vi gör fysiskt sett har liten betydelse eftersom vi är så andliga. Men Paulus visar klart och tydligt att kroppen är till för Herren. Vad vi gör med den, om vi utsätter den för sexuell omoral med en prostituerad, har verkligen stor betydelse. Det den enda synden, sexuell omoral, som är mot kroppen, säger Paulus. Som det alltså betyder att det är den enda synden som syndar just på detta sätt. Mot att kroppen är för Herren. Att den är hans egendom. Att Herren har friköpt också vår fysiska kropp. Det är just mot detta som sexuell omoral syndar. Som ingen annan synd gör. Så med detta ska vi ta med oss in i dagens predikan. Som kommer att handla om äktenskap och sexuella relationer. Så om du är en pryd människa som inte tycker om prat om sex och sådant och inte tycker det hör hemma i en predikan, i en predikstol, så är denna predikan inget för dig. Kan jag säga redan nu. Så då kan du gå ut, fara hem. För att det kommer vi att tala om, eller det kommer Paulus att tala om, och då måste vi också göra det. Så, med det sagt, låt oss då inleda med att titta på dagens första vers. Vers 1. När det gäller det ni skrev, det är visserligen bra för en man att inte röra en kvinna. Alltså nu, när det gäller det ni skrev, så vi redan, det är Paulus som nu då vänder sig till korintierna och säger, det här har ni specifikt skrivit om till mig. Det här är vad ni skrev. Det här är vad ni undrar. Nu ska ni få svar på det ni har frågat över. Det ni skrev till mig om. Ett brev har kommit fram. Jag har läst det. Jag har begrundat det. Här är ett svar. Och vad är det de har undrat över? Det är visserligen bra för en man att inte röra en kvinna. Två problem här. Vad menar Paulus med att inte röra en kvinna? Det är första saken. Och för det andra, vem är det som säger detta? Vems åsikt är det? Paulus som säger att det inte är bra, eller att det är bra att inte röra en kvinna? Eller är det korinterna som säger det? Citerar Paulus dem? Är det detta vad de skrev till honom om? Två problem alltså, som vi behöver reda ut. Så det första, vad menas med att inte röra en kvinna? Detta är en eufemism. Här skriver jag ner här. Det är en förskönande omskrivning. Det var eufemism betyder. Det var bra att jag skrev ner det, för jag skulle inte ha kommit ihåg det. En eufemism. Det betyder en förskönande omskrivning för någonting annat. Och vad är det då det betyder egentligen? Jo, att ha sexuell gemenskap. Att inte röra en kvinna betyder att inte ha sexuell gemenskap med henne. Så det som detta betyder är att inte ha sex med en kvinna. Att förbli singel, ogift. Så Paulus har skrivit lite om det. Han har lite andra ord. Men det är alltså betydelsen av det här uttrycket. Används antik grekisk litteratur, just detta uttryck. Så att vi kan faktiskt veta att det är det det betyder. Används också i gamla testamentet, i den grekiska översättningen av gamla testamentet. Att röra en kvinna betyder alltså att ha sexuell gemenskap med henne. Första Mosebok 20, vers 6, som handlar om Abimelek. Vi vet att Abraham flydde undan. Eller flydde, han reste, kom till Abimelek. Och Abimelek fick syn på Sara. Och Abraham blev rädd för den Abimelek, som alltså var kung. Han trodde att han skulle komma och döda honom för att ta Sara till sig. Så han sa att Sara är min syster. Hon är inte min fru. Och Abimelek som tänkte, aha, hon är hans syster. Vad bra, då tar jag henne till mig. Hon får bli min fru. Men Sara är alltså Abrahams hustru. Så då säger Gud till Abimelek. Ja, jag vet att det du har gjort med uppriktigt hjärta. Och det var också jag som hindrade dig från att synda mot mig. Därför lät jag inte dig röra henne. Står det i Första Mosebok 20, vers 6. Därför lät jag dig inte röra henne. Alltså Gud hindrade Abimelek från att ha en sexuell gemenskap med Sara, med Abrahams hustru. Betydelsen där är tydlig och klar. Det är Gud som har hindrat Abimelek från att begå en sådan synd. Så denna del var tämligen enkel att tolka. Att inte röra en kvinna, alltså att inte ha sexuell gemenskap med henne. Men den andra då? Vems åsikt är det här? Är det Paulus som säger det? Eller är det Korintierna som påstår detta? Och det är omtvistat i historien, kristna historien, huruvida det är Paulus eller Korintierna. Det är ett citat av Korintierna, det är Paulus själv som skriver detta. Traditionellt sett så har det tolkats som sådant att detta är Paulus åsikt. Detta är vad Paulus säger, att han som själv var singel nu här lägger fram en sådan åsikt att det är bra att inte röra en kvinna, att leva singelliv, att inte ha sexuell gemenskap med en kvinna. Och man kan se det så, om man till exempel läser vers 8, till det ogifta, till änkorna säger jag, det är bäst för dem om det förblir som jag. Det är bäst om de förblir som jag, alltså singel. Och senare i kapitlet, vers 26, där han skriver, jag menar att i det svåra läget som nu råder är det bäst för människor att det förblir som det är. Så att det förblir singlare som singlar. Det förblir ogifta. Och ännu vers 32-33. Den ogifte tänker på det som hör till Herren, hur han ska glädja Herren. Den gifte tänker på det som hör till världen, hur han ska glädja sin hustru. Så det tyder ju som på att Paulus försöker lyfta upp den här singelstatusen. Tänk om ni alla vore singlar som jag. Det är bra att inte röra en kvinna. Men det finns också en annan tolkning, vilken jag själv håller till, som menar då att detta är ett citat igen av Paulus. Han citerar Korintierna, precis som vi såg i förra kapitlet, hur flera av saker som Paulus skrev egentligen var citat. Man kan sätta citationstecken runt dessa ord. Så även här. Och i så fall så är då denna versen inledning på det som följer. Paulus nu citerar, han skriver uttryckligen, när det gäller det ni skrev, citationstecken. Och sen kommer han att svara på deras påstående. Detta är liksom inledningen här på vad Paulus kommer att fortsätta säga. Och det kommer förstås att handla om äktenskap, om sexuell gemenskap. Och det som hör till singelliv, allt sådant, kommer att gå igenom hela detta kapitel som har allt med äktenskap, med singelliv att göra, med ogifta kvinnor, med änkor. Allting sådant kommer han att tala om. Och detta är hela den fråga som sätter igång Paulus utläggning av kristet äktenskap, kristet singelliv, allt sådant. Så, det Paulus säger alltså, eller det som vi läser här, är att Paulus citerar vad korintierna menar. Det är bra att inte röra en kvinna. Vi ser att det är mer andligt, det är fromt, det visar på mogenhet om du kan avstå från en kvinnas gemenskap. Men det är inte Paulus åsikt, kan vi lugnt säga, att han skulle sätta äktenskapet som någonting sämre, någonting som inte är bra. Jag kan se det från de andra breven som han skriver, första Efesierbrevet. Efesierbrevet finns varken ett eller två. Det enda Efesierbrevet som vi har denna bok. Kapitel 5, vers 25 skriver han så här: ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. Ett äktenskap är en bild för hur Kristus älskar sin församling. Att Kristus älskar oss, att vi är som hans brud. Paulus lyfter upp äktenskapet för att visa, titta vilken bild det är av hur Kristus älskar oss. Den högsta kärleken. Och också i första Timoteus brev ser vi hur Paulus istället kritiserar den här asketismen. Att leva celibat, att leva åtskild från all begäran, all sexuell begäran, all kötslig begäran. Kritiserar den i första Timoteus brev. Kapitel 4, vers 1-5, där det står så här: men anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer några att avfalla från tron och följa villoandar och onda andars läror, förledda av hycklande lögnare som är brännmärkta i sina samveten. Hycklande lögnare är orden han använder. Det förbjuder folk att gifta sig och befaller dem att avstå från mat som Gud har skapat för att tas emot med tacksägelse av dem som tror och känner sanningen. Allt som Gud har skapat är gott. Och inget är förkastligt när det tas emot med tacksägelse. Det helgas genom Guds ord och bön. Varför avstår ni från giftermål, från mat som Gud har skapat? Tror att ni lever andligt. Lögnare, brännmärkta i sina samveten. Och Kolosserbrevet 2 talar om samma sak. Om ni med Kristus har dött bort från världens makter, varför beter ni er då som om ni levde i världen och böjer er under bud som ta inte, smaka inte, rör inte. Igen samma sak, röra, inte röra en kvinna. Rör inte. Allt detta gäller sådant som ska användas och förbrukas. Det rör sig om människors bud och läror. Visserligen ser det ut som vishet, med självval, fromhet, ödmjukhet och spekning av kroppen. Men det har inget värde utan tillfredsställer bara det kötsliga sinnet. Inget värde, det är värdelöst. All denna fromhet, ödmjukhet tillfredsställer bara kötsliga sinnen. Så tvärtom från att vara andligt så är det egentligen en kötslig sak. Så Paulus har helt klart en väldigt positiv inställning till äktenskap och en väldigt kritisk inställning till sån här självvald asketism. Att välja bort äktenskap, att välja att inte röra en kvinna för att vara andlig från. No. Vi har då ett litet problem här, åtminstone vi som läser svenska folkbibeln, som vi har ganska ofta, med dess ordval. För de har lagt in ett ord här som inte finns i grekiskan. Ordet visserligen står här i vers 1. visserligen finns inte i grekiskan. Fråga Daniel om ni tror mig. Jag vet inte om han har med sig sin grekiska bibel. Det har han. Det syr jag. Det finns inte där. Det är inte med. Det finns ingenting. Paulus säger inte att det är visserligen bra att inte röra kvinna. Så det är som att han skulle medge att det här var korintierna säger. Och jo, jag håller lite med. Det är visserligen bra att inte röra. Men ordet visserligen finns inte i grekiska texten. Bibel 2000 har inte med det. Tänk det. Bibel 2000 är mer trogen för en gångs skull. Eller om ni vill läsa Helge Åkessons översättning, mycket, mycket bättre. Har inte med det heller. Men svenska folkbibeln har med det. Av någon anledning. De har tolkat det som en stor del av andra kristna människor genom historien har tolkat det som att det är Paulus ord. Att det är vad han säger. Men ordet visserligen är verkligen inte med. Det är inte något som Paulus medger att det inte är, att det är bra att inte röra en kvinna. Så alltså nu har då dessa korinter skrivit till Paulus, dessa uppblåsta andliga korinter, ödmjuka som de tror att det är, som lever utan sexuell gemenskap med en kvinna. Detta är vad de har sagt. Kroppen ska ju ändå gå under. Vad spelar det för roll vad vi gör med kroppen? Låt oss leva utan kvinnor. Låt oss leva celibat. Har vi hört det någon annanstans? Någon annan stor kristen kyrka säga så? Det har vi. Och Paulus, du är ju själv ogift. Du är ju singel. Du lever ju utan kvinna. Menar du inte att det borde ju vara bra att leva utan kvinna, eller hur? Nej, säger Paulus. Ni har fel. Ni misstar er. Ni förstår inte. Det är han går in på här i vers 2. Men för att undvika sexuella synder ska varje man ha sin hustru och varje hustru sin man. Men för att undvika sexuella synder. Eller mer ordagrant, men på grund av de sexuella synderna. Alltså som är att det redan existerar sexuella synder i församlingen. På grund av sexuella synderna. Jag har sett tidigare i kapitel 5, den här sexuellt omoraliska mannen som levde med sin fars hustru. Jag stött på ordet prostituerad i förra kapitlet. Antagligen ett tecken på att vissa av korinterna faktiskt gav sig åt sexuell gemenskap med en prostituerad. Så det verkar som att dessa andliga uppblåsta korinter inte inser vad de gör med sin fysiska kropp. De har gett sig själv till ett sådant sinnelag där de tror att bara de struntar i kroppen så lever de andligt. Och sen när det kommer dessa sexuella begär som det gör för de allra flesta. Alla de som inte har singellivets gåva, om man kan kalla det för det, hamnar ut för dessa begär. Begär till att ha en sexuell gemenskap med en kvinna eller med en man. Och så faller det. Begår det synder. Går inte en prostituerad. Eller med sin fars hustru. Begår dessa synder. Och det är just det som är problemet med det här citatet som vi nyss såg på. Det är bra att inte röra en kvinna. Alltså det är bra att inte gifta sig. Det är bra att inte ha sexuellt umgänge. Så då har de undvikit äktenskap. Vi har undvikit det så långt det går. Så långt de kan behärska sig själva. Tror att de lever andligt på ett sådant sätt. Säger nej till det som Gud har skapat. Så man satte ner redan i skapelsens tidigaste ögonblick. En man och en kvinna. Ha. Sagt nej till det. Så på grund av detta som verkligen nu sker i församlingen, vad bör det nu då göra? Ska varje man ha sin hustru och varje hustru sin man? Och sen vers 3 och 4 också samma uppmaning egentligen. Men vi börjar med vers 2. Så vad säger denna text? Att ha sin hustru, att ha sin man. Det säger inte att man ska gifta sig. Det står inte att du ska gifta dig. Det är inte vad Paulus säger. Om han skulle säga det så skulle han verkligen, eller om han skulle mena det så skulle han verkligen säga det. Som i vers 9. Men kan det inte leva avhållsamt ska det gifta sig. Uttryckligen, det ska gifta sig. Han säger det uttryckligen. Paulus kan grekiska. Han vet hur han ska uttrycka sig. Så det är inte vad han säger här. Och det säger inte att man ska ta en hustru åt sig. Om man är man. Eller en man åt sig om man är kvinna. Alltså om man är singel. Att man ska gå och ta första bästa andra singel du hittar. Gifta dig. Faktum är att detta uttryck som du då läste också används i kapitel 5 i vers 1, där vi alltså handlade om den här mannen igen, den sexuellt omoraliska mannen, där det står att en man lever ihop med sin fars hustru. Lever ihop, det där samma uttrycket som att ha sin hustru, att leva ihop, att ha sin hustru. Ja, det används också senare i det här kapitlet, vers 29, om ni tittar lite längre ner. Nu måste även det som har hustru leva som om det inte hade det. Flertalet andra ställen också i Nya Testamentet. Kanske Johannes 14, den mest kända. Om den här samariske, så heter det, kvinnan som Jesus träffar. Så säger han åt henne, fem män har du haft. Och den du har nu är inte din man. Så det som det här uttrycket betyder är att ha sexuell gemenskap med en partner. Eller helt enkelt att vara gift. Att ha sin hustru, att ha sin man betyder att ha sexuell gemenskap med honom eller henne. Att vara gift med honom eller henne. Alltså i ljuset av Korinthiernas attityd om att kroppen är irrelevant, att giftermål är onödigt, vi ska avstå all sexuell gemenskap. Kanske till och med uppgifter att uppmana dem som är gifta att skilja sig, eventuellt. I ljuset av det så är Paulus svar här väldigt tydligt. Alla ni som är gifta ska fortsätta att vara gifta. Ni ska inte skilja er. Ni ska inte säga nej till den hustru ni har eller till den man ni har. Fortsätt i det läge ni är. Fortsätt att ha sexuell gemenskap med er hustru eller man. Det är inte oandligt. Tvärtom är det nödvändigt eftersom det förekommer sexuell omoral i församlingen. Det betyder förstås inte att det är fel att leva som singel. Tro inte det. Om man lever som singel begår man inte en synd för att man inte har sin hustru eller sin man. Men Paulus uppmaning här, ja, eller kanske befallning egentligen, det rätta ordet. Paulus befallning är här att fortsätta leva så som ni lever nu. Att inte ändra på om ni är gifta. Att gå och skilja er för att ni blir mer andliga, fromma, ödmjuka. Tvärtom. Celibat leder så ofta till sexuell omoral. Alla som inte har den gåvan att leva så kommer förr eller senare att falla för sexuell synd. Så fortsätt som det ni är. Det är Paulus en återkommande tema här i kapitel 7, att ni ska fortsätta. Fortsätt om du är singel. Fortsätt om du är gift. Fortsätt, fortsätt, fortsätt. Skiljer inte. Sen vers 3 och 4. Vi tror jag avslutar efter vers 4. Men vers 3 och 4. Mannen ska ge sin hustru vad han är skyldig henne. Och på samma sätt hustrun sin man. Hustrun bestämmer inte över sin kropp. Det gör mannen. På samma sätt bestämmer inte mannen över sin kropp. Det gör hustrun. Så här ser vi nu innebörden av vad det är att ha sin hustru eller att ha sin man. Det innebär, vi säger två punkter här. För det första, sexuell gemenskap, ett äktenskap, är en skyldighet. En skyldighet. För såväl mannen som kvinnan. Mannen ska ge sin hustru vad han är skyldig. Skyldig henne. Och på samma sätt hustrun sin man. Och två, punkt två. Detta eftersom hustrun inte bestämmer över sin kropp. Det gör mannen. Och på samma sätt inte mannen över sin kropp. Det gör hustrun. Så detta är Paulus fortsatta svar på korintiernas "det är bra att inte röra en kvinna" fras. Tvärtom, mannen bör ge sig själv fullt ut åt sin hustru och hustrun åt sin man. Man bör verkligen leva ut det äktenskapliga liv man en gång gett sig in i. Du väl har gift dig. Fortsätt att leva som gift. Fullt ut. Det finns ingenting beundransvärt i att som gift vägra röra sin hustru. Vägra att vara tillsammans med henne. Att inte ha sexuell gemenskap med henne. Och samma sak för hustrun, att vägra sin man. Ingenting beundransvärt med det. Och även om det i Korint inte gäller alla par, kan man tänka sig samtliga par nu levde sexuellt frånskilda från varandra. Och att det inte gäller alla partner i det par där det händer dessa saker, så är likväl Paulus uppmaning här till båda två i äktenskapet. Både till mannen och hustrun. Han sätter inte bara den skyldige partnern så att du måste göra detta, kom ihåg. Utan han säger det både till mannen och till hustrun. Detta är skyldighet. Detta är vad ni måste göra. Båda uppmanas. Hela församlingen uppmanas. Eller befalls att leva. Fortsätta att leva så här i en innerlig, ömsesidig relation med varandra. Så låt oss se lite närmare ännu på dessa uttryck. Ordet skyldig som då används här indikerar faktiskt på sexuell gemenskap, skyldig just den sexuella gemenskapen. Och det betyder just det, att man är skyldig att ha sexuell gemenskap med sin hustru. Och en hustru är skyldig att ha sexuell gemenskap med sin man. Och det kan jag tänka mig att vissa upplever en aning problematiskt. Att hej, stopp. Här ska vi inte ha några skyldigheter. Vi är fria på att vi kan diskutera som vuxna människor. Vi behöver inte ha någon som kommer och säger att du är skyldig att göra det eller det andra. Vi lever fritt. Vi har ingått äktenskap fritt. Vi har kommit överens som vuxna människor. Men Paulus använder dessa ord just därför att det förekommer sådana äktenskap där mannen berövar hustrun denna gemenskap och hustrun berövar mannen. Så, för äktenskapets skull bör det inte beröva varandra längre. Var det skyldiga? Betoningen här är inte att du är skyldig mig, utan jag är skyldig dig. Jag börjar åt dig. Alltså, inte ge mig det som är mitt, utan jag ger åt dig vad som är mitt. I den sexuella gemenskapen. Att den upprätthålls. Att den är ömsesidig. Och sen det andra uttrycket. Att mannen bestämmer över hustruns kropp och hustrun över mannens. Det utvidgar och det förklarar den här skyldigheten. Föregående vers. En sexuell gemenskap är mannens kropp, hustruns fria egodel. Och hustruns kropp, mannens. På samma sätt som vi såg i förra kapitlet hur vår kropp är till för Herren. Den är hans. Kroppen är för Herren. Så ska vi nu också i äktenskap hantera vår kropp som om vår kropp tillhörde vår partner. Som om det var deras dyrbara egodel, att vi endast har fått den att förvalta. Bör hantera den så som det är passande ett äktenskap. Så som det är passande för din partner. Dock inte förstås så att vi ser på det som ett slaviskt ägande, så som att vi måste be om lov om det ena eller andra för att få göra det med vår kropp. Utan det att man inte ska beröva sin partner på den sexuella gemenskap som hör äktenskapet till. Vilket då verkar ha varit fallet i Korint, åtminstone i vissa par. I synnerhet bör man inte tro att man lever mera fromt om man avstår från sexuell gemenskap med sin äkta hälft. Så notera nu då hur full på ömsesidighet och innerlighet bilden av äktenskapet Paulus målar upp. Relationen mellan man och kvinna. Han anstränger sig för att visa att den sexuella gemenskapen inte är en mansdominerad sak och att kvinnor måste alltid underordna sig. Utan det är faktiskt en ömsesidig sak. Mannens kropp är kvinnans och kvinnans kropp är mannens. Beröva inte varandra den skyldighet ni har till varandra. En sexuell gemenskap. Sannoliken ömsesidig. Ni är jämlika i denna aspekt. Man håller äktenskapet högt. Lyfter upp den äkta sängen högt. Mycket, mycket högre än vad andra kulturer och andra världssyner sätter på äktenskapet, på sexuella relationer. Det blir nästan som någonting heligt. Någonting som bör tas på väldigt stort allvar. Alltid en helhjärtad intention mellan mannen och kvinnan. Någonting som båda två vill, som båda två innerligt ger åt varandra. Det finns inte rum för slarviga äktenskap. Bara en part visar sig villig och den andra är ointresserad, ovillig, alltid distant. Långt borta. Kommer inte på vilket ord det är ute efter här. Det är under varandras myndighet på det sättet. De ska inte beröva varandra den skyldighet de har. Sexuell gemenskap med varandra. Med sin man, med sin hustru. Så som jag sa nu i början på denna predikan. Finns det i kristna församlingar som hävdar att, eller menar att sex ska vi inte tala om. Det är skamfullt. Någonting man skäms för. Någonting som verkligen inte hör hemma i predikstolen. Det är kötsligt. Lite för kötsligt för att vara andligt. I predikstolen ska det komma andliga ord. Men, igen, detta är precis vad Paulus talar emot här, att det skulle vara mera andligt att lämna bort sexuell gemenskap från äktenskapet, är inte andligt, utan tvärtom kötsligt. Man berövar sin maka eller make på den skyldighet man har till honom eller henne. sexuell innerlig gemenskap med din äkta hälft. Äktenskapet är en gemenskap, det är ett sammanfogande av två människor. Det två ska bli ett kött, var orden Paulus citerade i slutet på förra kapitlet. Från första Mosebok 2, allra direkt från skapelsen säger Gud detta. Det två ska bli ett kött. Det är en innerlig förening. Det två människor, en man och en kvinna, är ömsesidigt givna åt varandra. För varandras glädje. För sexuell gemenskap. Just därför att det inte kan leva avhållsamt, som det då står sen i nästa vers 5. Eller att endast två klarar av att leva avhållsamt, som Paulus. Så dagens text är nu då verkligen en tankeställare för vår syn på äktenskapet och på sexuell gemenskap. Jag är övertygad om att vi som är här idag, alla har en biblisk syn att sex är någonting som faktiskt bara hör till äktenskapet, aldrig utanför den. Men det är inte endast det. Det är inte bara det att sex hör till äktenskapet som är den bibliska synen, utan den är också att det är en skyldighet i äktenskapet. Det är oss som är gifta bör noggrant beakta det. Det finns en tydlig ordning i familjen som Gud har skapat. Där han har skapat mannen först och kvinnan sen. Mannen är familjens överhuvud. Han satte kvinnan till en underordnad position. Men när det gäller denna intima relation mellan man och kvinna, så är båda två under varandras myndighet. Din kropp tillhör din partner och din partners kropp tillhör dig. Båda bör tävla om att underkasta sig varandra, försöka ge ut mer av sig själv. Och den andra parten ger ut mer av sig själv. Och det fortsätter och fortsätter, och till slut kan man inte gå längre ner. Båda försöker bli så ödmjuka som möjligt. Så bör också alla som håller till biblisk äktenskap gör. Så är det vår syn. Är det vår syn att ge ut av oss själva så mycket i äktenskap? Eller vår syn mer formad av vad sekulära tänkare säger som är acceptabelt och modernt och tolerant? Eller vad vissa, kanske konservativa, säger, som säger att mannen är alltid över kvinnan. Också i sex. Också i sexuella relationer. Istället bör vi forma vår bild av äktenskap, av sexuell relation, från vad Bibeln säger, från vad Paulus talar om här. Och det blir så mycket viktigare när vi inser hur denna text och hur dessa verser har blivit feltolkade genom historien. När man ser det som att Paulus faktiskt medger att det är bra att inte röra en kvinna, att inte ha sexuell gemenskap med henne. Som att det skulle vara någonting fromt och heligt, någonting eftersträvansvärt för dem som lever eller som menar sig leva heligt. Och det menar jag förstås inte att, igen, att det som har gåvan att leva celibat, så som Paulus, begår en synd genom att leva celibat. Det är inte en synd, vilket vi kommer att se i framtida texter. Men det finns de som vrider och vänder på dessa ord just för att få det att se ut som att det som lever i äktenskap eller med en sexuell relation med en hustru eller med en man begår en synd. Att de befläckar sig genom denna sexuella gemenskap. Det kunde inte vara längre bort från sanningen. Det är en synd att leva i ett äktenskap, att leva en intim relation med din hustru eller din man och vägra den sexuella relation som hör till äktenskapet. Det beröva din partner på det som du är skyldig henne eller honom. Katolska kyrkans krav på celibat bland sina präster är kanske det främsta tecknet på hur man misstolkar denna text. Att ha gjort den till en anti-Paulus-lärare. De har gått i Korintiernas fotsteg. De har tagit precis den position som Korintierna har. Det är bra att inte röra en kvinna. Präster måste leva celibat för att inte befläcka sig med en sexuell relation med en kvinna. Och vad hade lett till? Vad hade lett till den katolska kyrkan? Otaliga pedofiliskandaler. De bara kommer och fortsätter att komma. Och vem vet hur många skandaler vi inte känner till genom historien. Som en följd av att de försöker leva celibat när de inte klarar det. De är sådana som ska leva i en sexuell relation med sin hustru. För Gud har skapat det så. Sen kommer de och tror sig vara fromma genom att leva på ett sätt som de inte klarar av. Och som tyvärr också är fallet här i Finland. Även om inte vi har något krav på celibat bland präster, lutheranska präster eller bland de som leder frikyrkliga församlingar, så förekommer det sexuell omoral även i de högsta leden. Bland lutherska präster, bland frikyrkliga församlingsledare förekommer sexuell omoral just därför att de inte följer Paulus ord här i denna text. Att de ger vad som är det skyldiga sin hustru. Av sig själva, av hela sig själv, åt sin hustru. Följden blir sexuell omoral. Följden blir skandal. Följden blir att Guds namn blir vanärat. Guds folk bryts ner. Så är detta vår syn? Är detta verkligen vår syn? Har vi bildat vår, format vår bild av äktenskapet baserat på detta? På att vi är skyldiga vår äkta hälft, vår hustru, vår man, oss själva. Är det vår syn? Så vi behöver, bröder och systrar, vi behöver reformera oss på så många sätt. Och vi vet om det. Semper reformanda. Ett uttryck som vi så ofta tar till. Att vi alltid ska reformera oss. Men det gäller inte bara evangeliet, vår uppfattning av oss själva som syndare. Det gäller inte bara vår bild av Gud. Det gäller inte bara gudstjänstordningen, dopet, nattvarden. Det gäller inte bara våra böneliv och vår tid tillsammans med Gud. Det gäller också äktenskapet och sexuell relation i äktenskapet. Även den måste reformeras. Allting som Guds ord lär om måste ständigt reformeras i enlighet med Guds ord. Gör vi det? Gör vi det? Älskar vi verkligen Guds ord så mycket att vi tar en sån här text till oss som handlar om just sådant som uppfattas som lite skamligt? Inte kan vi prata om sex i församlingen. Också det måste reformeras. Gör vi det? Lever vi ett reformerat, som att det skulle någonsin bli fullt reformerat, men lever vi i ett sådant äktenskap som är baserad på en syn i Bibeln? Att den är reformerad enligt Bibeln. För vi måste göra det. Vi har tusen och ett exempel på hur vi kan leva felaktigt i våra äktenskap. Titta på vilken film som helst, eller serie, eller vad man än gör. Läs en bok, en världslig bok, sekulär bok. Och du får alla möjliga felaktiga idéer om äktenskap och sexuella relationer. Får också en korintisk syn bland andliga texter. Gå till en katolik och fråga om äktenskap och sexuella relationer, och så kommer du ut med en korintisk syn. Så nej, lyssna till apostelns ord. Lyssna till vad Bibeln säger, vad Gud säger till dig denna söndag. Kasta av dig bojor av mänskliga traditioner som tynger ner och som försöker forma vår bild och göra den felaktig. Lev ut äktenskapet i enlighet med vad Gud har skapat det till. Det två ska bli ett kött. En man och en hustru i innerlig, ömsesidig relation med varandra. Och det gäller också dig om du är singel. Du strävar efter äktenskap. Detta är vad Bibeln lär om äktenskap. Detta är vad du ska förvänta dig. Vad du ska forma din uppfattning efter. Vad du ska be om. Vad du ska be till Gud om. Om det är ditt hjärtas längtan att bli gift. Be då till Gud om ett sådant äktenskap som han vill ha. Som han har sagt att det är rätt. Äktenskapet är Guds verk. Det är till hans ära. På samma sätt som att vi bör leva för Herren med vår kropp. Kroppen är till för Herren. Vår fysiska kropp. På samma sätt ska vi ära Gud med äktenskapet. Gör du det? Gör du det? Låt oss lämna det där och ta upp texten nästa gång. Låt oss be. Kära himmelske far, vi kommer inför dig fullt medvetna om att vi inte alltid lever så som ditt ord lär. Att vi låter våra sinnen fyllas av sådant som inte är från dig, fader. Som vanhelgar ditt namn. Som går emot dina klara ord, dina klara bud. Far, hjälp oss att ständigt förnyas i våra sinnen. Att älska ditt ord så mycket att vi verkligen i livets alla skeden och allt som hör till det här förgängliga livet här på jorden, att vi sannoliken ärar dig med det, för att vi lever sådana äktenskap eller längtar efter sådana äktenskap som är gudfruktiga, sådana som ger ut av oss själva. Som en bild för hur Kristus gav ut av sig själv, far, för vår skull. Åh, fader, hjälp oss att leva i sådana äktenskap som verkligen lyfter upp Kristus som vår brudgum, församlingens brudgum. Åh, Herre, må omvärlden se det och häpnas av vår höga syn på äktenskapet. Må det skämmas för sin låga syn. Åh, fader. Ära ditt verk. Dina äktenskap. Det som du har skapat. I oss som är här och de som hör detta på ett eller annat sätt. Far, hjälp oss att leva enligt med det. Vi ber i Jesu namn. Amen.